Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att vi har fått möjlighet att träffas och få ha gudstjänst tillsammans. Tack för det som redan har varit i psalmer, i sång, i gemenskap, i bibelord. Nu ber jag för predikan, var med mig att få förmedla det som du har lagt på mitt hjärta. Så att vi var och en får växa lite närmare dig och lite närmare varandra. Kom och möt oss Jesus. Vi ber så i ditt namn. Amen. Dagens tema handlar om bön. Jag har försökt med en rubrik som är följande. Att leva i och med bönen. Bön är inte en julklappslista eller en möjlighet där jag ska få allt jag ber om. Jag tänker att det är viktigt att börja i den änden för att Gud är ingen jultomte som delar ut det vi behöver på olika sätt. Bön är först och främst en konversation mellan den som ber och Gud själv. Det är först och främst något privat, någonting som är mellan vår skapare och dig eller mig. Det gör nämligen att vi förstår både lite mer vem vi själva är och vem Gud är. För vi får stanna upp och be och vara tillsammans med honom. Vi har hört i texten som vi precis läste. Och hade vi gått till Lukas evangeliet så säger lärjungarna där. Lär oss att be. Och så kommer den här bönen som vi precis har hört. Och man kan väl säga att Fader vår är en exempelbön på vad vi egentligen bör tänka på eller har med i vår bön som Jesus själv har sagt och gjort. Och det är också någonting som är privat mest mellan dig och mig eller mellan dig och Gud och mellan mig och Gud. Vi kommer alldeles strax tillbaka till bönen, till Fader vår. En bön kan i princip fungera hur som helst eller göras hur som helst. Den kan vara hög ljud, den kan vara låg, den kan vara privat, den kan vara offentlig. Ja, den kan låta nästan hur som helst och utföras hur som helst. Och när jag tänker på den offentliga bönen så har jag två exempel som har på något sätt rört mig. Och som på något sätt också säger lite om att bönen kan vara så olika. På min första plats som pastor. Jag jobbar i två församlingar utanför mellan Kumla och Fjugesta i Närke. I Hackva och Brännebacken. Och Brännebacken, när vi skulle ha vårt första nattvardsfirande när jag kom dit. Så vi gjorde i ordning och vi hade allt klart. Och så säger jag. Nu kan väl någon be tillsammans med oss. Och mitt i den där samlingen så sitter en äldre man. En ungkar, bonde. Lite speciell på många sätt. Han ville gärna, ibland upptäckte jag senare. Försökte liksom att komma åt en lite med lite kluriga frågor och sånt. Lite speciell personlighet. Han började be. Och när han bad var det som om himlen öppnade sig. Han hade inga papper, han hade inget färdigskrivet. Men han bad på vers. Det var som att han hade skrivit en fin dikt till Gud som han läste. Och där satt jag med nästan hakan i backen. För det var så vackert, det var så fint. Ifrån en ganska, ska vi säga, äldre man, lite sliten av åren, lite sliten genom sitt arbete på bondgården. Där kommer detta vackra och fina. Och på något sätt så berörde det mig så jag i stort sett fick gåshud där jag satt. När jag flyttade därifrån och flyttade upp till Örnsköldsvik så hade vi en gudstjänst tillsammans med Pingstkyrkan. Och David som var pastor där, vi kom och pratade om bön i en gudstjänst och jag berättade den här berättelsen. Och David går fram och berättar om en kvinna som ganska nyligen hade blivit frälst och tagit emot Jesus i sitt liv. Och där och då, i det sammanhanget han var, så fick hon uppmaningen: kan inte du be tillsammans med oss? Kvinnan går fram, ställer sig på estraden och ber. Och bönen lät så här: hjälp! Och sen var den klar. Sen gick hon ner. Alltså, bönen kan gestaltas och vara på så många olika sätt. Det kan vara det här vackra och utsmyckandet. Men det kan också vara konkret, ett ord eller flera ord. Innan i den text som vi fick höras läsa så säger författaren Matteus, eller Jesus rättare sagt, säger: gå in på din kammare, alltså det privata, det stilla, det när det blir bara du och jag, Gud. Ungefär som i Emil-filmerna, ni känner till det, när Alfred och Emil är och badar. Och så säger Alfred, eller om det är Emil, jag kommer inte ihåg vem som säger det först: du och jag, Alfred. Ja, du och jag, Emil. Ungefär så är det när bönen får bli privat och nära oss själva. Och det är ju så att denna exempelbön som vi nu ska titta lite närmare på är ju först och främst en bön mellan dig och Gud. Men den är också en bön för oss som gemenskap, som församling, som Kristi kropp i Sverige eller över hela vårt värld. Så är det en bön där vi tillsammans får ställa in oss på vem Gud är. För så är det ju i början av den här texten. Så handlar den, tänker jag, till viss del om att ställa in sig själv på rätt våglängd. Min farmor och farfar hade, jag tror att det var i sovrummet där jag och min bror fick bo när vi var på besök, eller om det var i rummet jämte, så hade de en gammal transistorradio. En stor sak med två såna här stora rattar som man kunde ställa in och komma rätt om man nu skulle lyssna på P3 eller Radio Luxemburg eller vad de nu lyssnade på. Och de var väldigt känsliga. Jag vet inte, flera av er som kanske lyssnar fattar ingenting just nu. Men ni som är lite äldre och äldre än mig känner säkert igen de där stora apparaterna. Och hur man fick finjustera lite åt vänster på den ena och lite på höger åt den andra. Och så gick det på olika längder. Och precis där så kunde man höra rösten eller musiken som kom. Och jag tänker att de här första orden, Fader vår, eller vår Fader, du som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Det är på något sätt inställningen. Eller så skulle man kunna använda bilden av uppvärmning. Att man där får liksom stretcha sina muskler, man får göra sig i ordning för det långa loppet, man får ställa in sig och se till att allting är rätt, i rätt position, för att vi ska kunna fortsätta bönen. Och den sätter oss, dig och mig, i rätt relation med Gud själv. Bönen i början handlar inte om mig. Bönen i början utan den här bönen handlar inte om dig. Den handlar om han, om Gud själv. Att han är vår far. Att han är den som har makten. Att han är den som vi vänder oss till. Och som vi på något sätt lära känna mer och mer. Och jag tänker också att när vi använder de här orden så blir det också ett sätt att tacka Gud för den han är. Tack för att du är vår far. Tack för att du är allsmäktig. Tack för att du är den du är. Tack för att du förändrar liv. Du förändrar allt. Alltså, vi går ifrån att i hela vår värld, i hela vårt sätt att vara egocentriska, allt är jag, till att svrida oss emot något större, något som är viktigare, något som har kontrollen i det som jag inte har kontroll över. Det börjar bönen med. Den andra delen av bönen handlar om den som ber. Ge mig det bröd jag behöver. Gud har omsorg om dig och mig. Vi behöver inte känna oro. Vi behöver inte känna hur ska det gå. Utan när vi har ställt in oss i bönen så får vi komma med det som tynger oss. Det som är jobbigt. Det som är svårt. Det som på något sätt behövs släppas. Och jag tror att de här bröden handlar inte bara om att jag ska ha någonting att äta för att bli mätt som människa. Utan den handlar också om att jag som människa, som andlig, som en del av Kristi kropp, som en del av att jag tillhör Jesus, får också mitt andliga bröd. Ge mig det andliga bröd jag behöver. Och idag när du sitter framför din platt eller framför din tv eller lyssnar på en cd-skiva om det här, så får du göra det. Du får lämna allt till honom. Det intressanta är att det kommer inte två motsatser, men det kommer ett påstående och sen en konsekvens av ett påstående. Förlåt mig, Jesus. Förlåt mig för allt jag har gjort fel. Förlåt mina synder. Förlåt mig för det som jag har gjort. Kom och möt mig i min synd, i min skam, i allt jag lever med. Konsekvensen av den bönen är att jag då också måste förlåta. Förlåt mig precis som jag förlåter dem som har gjort mig ont. Förlåt mig och hjälp mig att förlåta. Bönen får en konsekvens i ditt liv och i mitt liv som gör att jag förändras. Som gör att jag ser att människor behöver både få förlåtelse från mig men också kanske ibland ge mig förlåtelse. I slutet utav de här verserna eller utav bönen så står det: och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Och jag tänker att de här raderna handlar både om bön om hjälp men också om bön om beskydd. Hjälp mig, Jesus. Hjälp mig att leva nära dig. Hjälp mig. Att inte få bli utsatt för det som är jobbigt. Vi möter alla jobbiga saker i våra liv. Livet vore inte livet om saker som är svåra inte skulle hända i våra liv. Och i den här bönen så får vi be Gud, var med mig när det sker. Hjälp mig när det gungar under mina fötter. Hjälp mig när det blir svårt. Och beskydda mig. Beskydda mina tankar. Beskydda den jag är. Så att jag i de svåra stunderna kommer ut på andra sidan. Någonting som har följt mig genom åren är orden att Gud har aldrig lovat mig ett enkelt liv. Men han har alltid lovat att vara med. Och det är vad de här orden handlar om. Hjälp mig, beskydda mig. I slutet av den här bönen så står det: ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu går vi tillbaka igen till att på något sätt, när jag har lämnat allt mitt, när jag har bett om förlåtelse, när jag har på något sätt lärt mig att förlåta, så kommer vi tillbaka till de här orden att det här är inte mitt. Ditt är riket, din är makten. Det är du, Gud, som har makten i mitt liv. Det är du som det handlar om. Det handlar inte om mig. Det handlar om relationen till Gud. Det är han som är kung. Det är han som har riket. Det är han som har makten att förvandla och förvalta det som vi har fått i våra liv. Att leva i bön handlar om att fortsätta framåt tillsammans med Gud. Vi ber inte stillastående i bönen och kanske inte fortsätter att be med samma ord som vi har gjort. Vid ett tillfälle så gick jag på en bibelskola, en 5 veckors bibelskola. Och när vi var där, jag var ändå ganska van att vid olika tillfällen be högt. Men helt plötsligt på bibelskolan så upptäcker jag att de där orden är ju likadana varenda gång. Jag börjar bönen på likadant sätt. Jag slutar bönen på likadant sätt. Jag har fått en vana på något vis. Det blir inte jag längre. Även om det är mina ord från början. Så jag bestämde mig för att under en tid framöver så ber jag inte högt när man får möjlighet. För jag vill lära mig att be på ett nytt sätt. Jag kommer inte ihåg hur länge det var, om det blev en vecka eller om det blev 3 dagar eller vad det var. Men till slut så landade jag in i nya ord att be till Gud. Och kanske har du där som kristen sedan lång tid tillbaka hamnat. Att din bön ser likadan ut varje gång. Det känns så i alla fall. Kanske du skulle säga till Gud, hjälp mig. Hjälp mig att hitta nya ord. Hjälp mig att förstå lite mer av vad bönen är. Hjälp mig att ställa in mig på rätt våglängd. Så att jag får gripas av bönen och av dig. Och som jag sa innan, i bönen så får vi lämna allt som tynger och allt som glädjer oss inför Gud. Bönen i sig skapar också en tillit mellan mig och Gud. Mellan dig och Gud. Och i den får vi stanna upp och lyssna in. Och låta Gud tala till oss. För jag tror att i denna värld som vi lever i, även om vi nu kanske har hamnat i en betydligt mer tyst värld, så behöver vi var och en stanna upp. Vi behöver ta tid och be och bara lyssna och vara. För det är ju så att bönen är inte en envägskommunikation. Den är en tvåvägskommunikation. Så låt oss hjälpas åt att komma ihåg att också lyssna in och inte bara be. Jag vill avsluta här alldeles strax med att läsa några ord ifrån en lovsång som Mikael Finn har skrivit. Från, den låter så här. Om jorden runt oss skakar, om bergen faller ner, om stormar kring oss rasar, vi står på det du ger. Vi ska inte vackla. Du är i evighet vår klippa och vår borg. Vi ska inte vackla. Amen.